Om man åker upp på den nordvästra sidan av Mösseberg så kan man få en fantastisk utsikt över Hornborgasjön. Och är det klart väder så ser man ända bort till Kinnekulle. Här uppe så ligger också en av Skaraborgs 16 fornborgar. De övriga 15 är faktiskt ganska små, men den här, den är betydligt större. Vi kan snabbt se att den har en omkrets som är över en kilometer. Nu är inte allting byggt av sten längs kanterna, men det mesta är det i varje fall. Det som återstår idag, det är framförallt stenmuren. Den som låg längs kanten av själva fornborgen. Men ingenting av palisaden av trä som fanns här ursprungligen. Eller någon av de kraftfulla portarna eller utsiktstornen som man faktiskt kan återfinna platsen för. Ska vi tänka oss hur det såg ut här en gång i tiden, så måste vi alltså dels få ordning på den utflackade stenmuren, men också att rekonstruera i vår fantasi den här enorma palisaden av trä som kanske var 3-4-5 meter i höjd och på så vis kunde hålla anfallande krigare på avstånd. Så den stenmur som finns nu, den räckte inte långt, utan det var materialet i trä som var den egentliga fornborgen. Emellanåt så kan man se att det var dubbla murar på de ställen där det inte är så brant. För den ligger just på en plats med stora branter. Och där det är alldeles väldigt brant, där finns det ingen mur alls som vi kan återfinna. Innanför den här muren så ser vi inga lämningar alls. Åtskilliga personer har gått omkring här inne men inte funnit några tecken på konstruktioner, byggnader eller andra aktiviteter. Det här visar att fornborgen, precis som alla andra fornborgar, förmodligen aldrig någonsin var bebodda, utan det var en tillflyktsborg som man kunde använda sig av i orostider, men inte som ett gömställe för bönder utan för krigare. Hade man byggt såna här fornborgar för bönder, då hade de funnits i samtliga bygder ungefär i det antalet som behövdes för att skydda bönderna och deras boskap. Nej, de här fornborgarna ligger överallt i Sverige på strategiskt viktiga ställen eller på platser som kan förväntas vara strategiska, men aldrig någonsin för böndernas skull. Vi vet ganska lite om funktionen på den här fornborgen. Vi kan bara ana att den är byggd någon gång i mitten på järnålder. Inte ens det känner vi till. Men från andra håll så vet vi att många av dem tycks ha varit i drift runt 400-talet och 500-talet. Det som kallas för folkvandringstid. Samtidigt som västerromerska riket faller samman. Någon försökte räkna ut hur mycket folk som behövs här för att kunna försvara den här fornborgen. Det är ju ändå en omkrets på över en kilometer. Och någon hävdade det att kanske 300 man behövs att kunna försvara den. Absolut inte färre, snarare fler. Och då får ingen stupa, för då blir det gliper i försvarsledet som inte får förekomma. Om vi skulle gräva runt omkring, då kanske vi precis som på andra håll kan finna spår efter kraftfulla anfall och försvar på den här platsen. Men det är bara gissningar om det har skett även här. Ja, ingen kan påstå att det här är ett gömställe. Tvärtom, den är vida synlig från alla tänkbara håll eller var varje fall på den tiden innan det fanns någon skog på platåbergen. Och dessutom så fanns det då en palisad som visade exakt var den var placerad någonstans. Man kunde se den söderifrån, västerifrån och norrifrån. Men att den låg just här är inte så förvånande egentligen. Den kunde ha legat någon annanstans. Men inte långt härifrån så hittar vi ju faktiskt platsen Gudhem. Och Gudhem var en av de 8 byarna som ingick i Uppsala öd. De skulle användas av den sittande kungen för närvarande i dennes ämbetsutgifter. Och en av de viktigaste utgifterna för en kung som i första hand var överbefälhavare var just att försörja den stående härstyrkan som skulle följa kungen och vara till rikets försvar. Så på så vis så ser vi en koppling mellan Gudhem och den här fornborgen. Det kan också finnas andra kopplingar. Ifall den här borgen liksom alla andra är byggd runt 400- och 500-talet så var det också en tidsperiod med mycket guld i omlopp. Inte så att alla ägde guld, men guld bytte ägare på ett sätt som inte hade skett tidigare. Vi känner till det att det gotiska imperiet som fanns nere vid Svarta havet och ständigt hotade Östromerska riket. De inte bara plundrade städer i Östromerska riket utan de fick till och med de östromerska kejsarna att frivilligt betala ut stora mängder guld för att på så vis köpa fred. De romerska kejsarna köpte fred för ungefär 20 ton rent guld under en 100-årsperiod. Det här guldet kan vi delvis återfinna, men inte österut och inte västerut utan bara rakt norrut. Och de stora guldskatterna som härstammar härifrån, då kan vi hitta på Bornholm, Fyn och Västergötland. En av de här skatterna är Timboholmsskatten, 7 kilo rent guld. Eller Ollebergskragen som vi väl känner till från Olleberg. Ett mycket fint smycke som de flesta känner till. Guld på den här tiden var värt mycket mer än vad det är idag. Om vi till exempel har en vanlig guldtia som vi kallar det för när vi går och handlar och har 10 kronor i mynt, så motsvarar den ganska väl ett romers guldmynt när vi pratar om storleken, men inte vad gäller köpkraften. Ett romers guldmynt med den här storleken och en vikt på 4,5 gram hade en köpkraft av ungefär 15 000 kronor om vi jämför med idag. Det leder till att guldhalskragarna, Ollebergskragen, Mönekragen lite längre söderut och den som påträffades på Öland. De här har ett metallvärde på sin tid på ungefär 2-3 miljoner per styck. Sen tillkommer arbetskostnaden. Det gör också det att den stora Timboholmsskatten utanför Skövde på 7 kilo, där kan vi finna det att metallvärdet på den tiden motsvarar ungefär 30 miljoner om vi översätter till någonting som blir begripligt idag. Ja, allt det här pekar på att vi hade ett hierarkiskt skiktat samhälle under järnåldern med starka kungar och fasta riksbildningar, inte bara i Sverige utan runt omkring i hela norra Europa. Och som ytterligare spår efter dem så kan vi hitta en del kungshögar, och de allra flesta ligger antingen runt Mälaren eller här i Västergötland. Och inte långt ifrån fornborgen så hittar vi också Holöja skans nere i Gökhem som är en sån här kungshög. En annan, kanske mera berömd, är Skalundahögen. Det är inte alla som tror att det gotiska imperiet vid Svarta havet hade de här kontakterna norrut. Men guldet talar sitt tydliga språk. Liksom sagorna här uppe, isländska sagor, delar av de danska krönikerna och en del annat visar att det faktiskt måste ha funnits kontakter på det här viset. Och skulle vi nu läsa sagorna innantill så står det uttryckligen att det fanns intensiva, nära kontakter mellan det gotiska riket och de olika rikerna här uppe i Skandinavien. Vi kan till och med gå ännu mycket längre och se det att de gotiska imperiets kungar härstammade från det ostrogotiska området i Skandinavien. Och det måste ha legat i södra Sverige utifrån den förteckning och uppräkning av de olika folkstammarna i Sverige som nedtecknades i Italien i början av 500-talet. Här i Italien så fanns det en person som var underställd den ostrogotiska kungen som just hade erövrat Italien och ville skriva om goternas härstamning och ursprung och beskrev på så vis de olika folkstammarna i södra Sverige. När han kommer fram till ostrogoterna i södra Sverige så säger de flesta att det måste vara Östergötland som avses. Ja, det låter ju faktiskt så. Men slutsatsen är felaktig. Vid det ögonblicket så är författaren fullt koncentrerad på västra Sverige, västra Götaland. Och genom att utesluta områden som inte kan komma i fråga så finns det egentligen bara en plats kvar. Och det är nuvarande Skaraborg. Så för min egen del så tror jag gärna det, att de ostrogotiska kungarna i det gotiska imperiet vid Svarta havet, som uttvingade 20 ton rent guld under 100 år från de romerska kejsarna och sen spädde norrut, ja, de härstammade förmodligen från Skaraborg. Det skulle kunna förklara Ålebergskragen, Mönekragen, Fornborgen på Mösseberg och mycket, mycket annat. Helt säkert är det absolut inte, men en gissning så god som någon. Andra saker som når Skandinavien vid den här tiden, eller något tidigare, det var ju exempelvis runorna, som vi uppfattar som väldigt svenska, eller i varje fall skandinaviska. Men så är inte fallet. Det är också ett kulturlån som kommer från gränstrakterna till romarriket, inspirerat av de skrivtecken som användes där nere. Det finns exempelvis en form av runstenar i Schweiz som är äldre än våra runor, men som är skrivet på samma sätt som vi skulle göra senare. Så i detta fall var de för oss. Men det kanske allra mest märkliga kulturlånet vid den här tiden, det är införandet av en helt ny stil, en helt ny typ att dekorera sina föremål på. Alla gamla stilar som hade funnits i södra Skandinavien upphörde tvärt omkring år 400, ganska exakt. Man gick istället över till att dekorera djur på allting. Betsel till hästar, smycken för kvinnor och män, beslag på svärd och sköldar och allt vad det kunde vara för något, så återkom dessa djur. Det kunde ha många olika typer av djur. Även på Ålebergskragen kan vi finna många olika typer av djur. Och forskarna kallar det här för den skandinaviska djurornamentiken. Men man kunde också ha lagt till ett ord till. Den skandinaviska och den kristna djurornamentiken. Eftersom allt det här har ett ursprung i de kristna länderna nere vid Medelhavet på den östra sidan, runt Balkan, Grekland, Turkiet och däromkring, där också det gotiska imperiet var verksamt. Och det var också omkring år 400 ganska exakt som en del av goterna, de vi kallar för visigoter, konverterade till kristendomen, liksom flera andra germanska stammar gjorde här nere vid ungefär samma tid. Det måste finnas en koppling av något slag som gör att de skandinaviska kungarna och hövdingarna automatiskt allihopa går över till en kristen djurornamentik samtidigt som folk där nere konverterar till kristendomen. Det innebar inte att vi här uppe konverterade också och lämnade hedendomen bakom oss. Nej, i Skandinavien så råder en helt annan syn på religion. Religion, den är varierad. Varje hushåll har sina egna personliga husgudar. Därför att det är i hög grad gammelfarfar och gammelmormor som man fortfarande hedrar i en form av förfäderskult och som kan ge skydd, hjälp på olika sätt, oavsett om det handlar om att man ska föda barn, ha huvudvärk, tandvärk eller ha stukat foten eller någonting annat som man behöver hjälp med. Bygderna sen hade sina gudar och rikerna hade sina som hyllades av många olika skäl. Så att det handlade inte om att byta en religion mot någonting annat för oss här uppe, utan att bara komplettera. Och jag är en av många som tror det, att omkring år 400 så införde man några gudar till förutom de man redan hade. Och två av dem, ja, det var Kristus och Maria, som fick göra sällskap med alla de nordiska gudarna under en lång tid framöver och även kom att påverka utformningen av den gamla asaläran. Ja, de fragment som berättar om det här kanske inte så många. Men vi har rökstenen i Östergötland. Vi har isländska sagor. Och kanske framförallt Beowulfkvädet som berättar om kungar i det gamla Sveariket redan på 500-talet. Och det gör alltså en engelsk författare vid samma tid. Så både från England och från Italien så kan vi få kunskaper om detta kungarike i Sverige som hade kopplingar och kontakter till det gotiska riket som medförde att vi fick så mycket guld där även Timboholmsskatten och Ollebergskragen ingick och som på något vis tycks berätta om händelser som medförde att man lät bygga den jättestora fornborgen på Mösseberg.